Det här är en podd från Svenska Yle.
Afghanistan är världens största producent av opium, och vad det här betyder ska vi förklara i det här avsnittet av Nyhetspodden tillsammans med Viktor Heikel. Hej Viktor.
Hej.
Vilken betydelse har opiumet i talibanernas Afghanistan idag?
Man kan säga så här att i de områdena där det odlas mycket opium så har det en jättestor roll för ekonomin, för samhällssammanhållningen och allt möjligt annat. Och det har haft en alldeles avgörande roll för talibanernas förmåga att föra krig när de ännu kontrollerar bara begränsade områden. Mm. Men idag har det för talibanerna själva är det lite av ett tuggat svärd, för det är både ett problem och en tillgång.
Och vi ska alltså förklara det här. Viktor är utrikesreporter på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Och ja, alltså när vi talar om opium så är det då fråga om knarkhandel, och då är det frågan om enorma summor pengar. Hur mycket pengar rör det sig? Vet man det? Hur mycket Afghanistan liksom tjänar på det här?
Det finns uppskattningar som varierar vilt. Det beror helt på vem man frågar och hur man räknar det. Det jag vet är att man har räknat med att talibanerna som mest ungefär har dragit in mellan 100 och 400 miljoner dollar på det här. Och då måste man komma ihåg att talibanerna själva håller inte på med knarkhandel eller knarkodling eller opiumodling eller så vidare. Utan vad de gör är att de beskattar odling, handel, förädling och så vidare av den här verksamheten i alla liksom steg av den här processen. Mm. Så då kan man kanske då försöka tänka sig att det är åtminstone en miljardbusiness, helt klart. Och i ett land som Afghanistan så betyder det enorma delar av ekonomin. Mm. Men svårt att säga hur stora delar, för att det är en del av den informella ekonomin som man inte har så bra insyn i.
Ja, det är ju liksom en de facto illegal verksamhet, men som ändå spelar en så jättestor roll i landet. Men om vi tittar lite tillbaka då, så hur länge har Afghanistan varit så här beroende av den här opiumodlingen?
Det går egentligen tillbaka först till 70-talet, eller slutet av 70-talet, sammanfaller ungefär med den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Och det finns olika orsaker varför det just då tog fart, men en stor del var just det att liksom när det behövdes pengar för att finansiera den här kampen mot Sovjetunionen, så fanns det många speciellt lokala krigsherrar som tog till det här som ett sätt att dels då finansiera liksom vapnen för sina egna soldater i kampen mot Sovjet, men också som ett sätt att förstärka sin egen maktposition. Så då, det var liksom där det egentligen startade. Sen visade det sig att södra Afghanistan var ett ypperligt ställe för den här odlingen, för den här valmoblomman klarar sig i just det klimatet riktigt, riktigt bra och producerar mycket av den här saften,
ja, liksom, som man utvinner
opium och sen heroin ur.
Ja, ja, opium är råvaran, och det som det blir sen då i gatuhandeln är då heroin.
För det mesta är det heroin.
För det mesta, ja, precis. Men rent konkret då, alltså det är då alltså afghanska bönder som på sina åkrar odlar dessa blommor.
Ja, det är helt vanliga. De ser det själva helt bara som en helt vanlig affärsverksamhet. De odlar och säljer den här så att säga, det blir en slags skåda av det här som man sen torkar och som man sen gör opium på och som sen raffineras vidare till heroin. Det är helt vanlig business för dem. Och det är dessutom en relativt bra business jämfört med, jag menar, de här odlarna själva blir inte rika på den här verksamheten, men de lever 100 gånger bättre än någon som granne som odlar vete eller någonting annat i Afghanistan. Det är helt klart att det är, liksom, det är stora pengar för dem, även om det inte är liksom någon rikedom de samlar på sig.
Och det som då talibanerna har gjort sen då, när de började ta makten och så här då på 90-talet och sen då början av 2000-talet, var det att de liksom gick in i den här businessen då och som du sa började liksom beskatta de här olika stegen i produktionen.
Ja, den siffran jag har sett är att man ungefär har satt en 10% skatt först på odlarna. Och sen när odlarna har sålt vidare till de som då producerar det här opium och heroinet, så har man beskattat 10% på dem ungefär. Mm. Och sen när de ger det vidare till smugglarna, så beskattar man smugglarna 10% för att tillåta den här smugglingen. Mm. Och det här då, framförallt då när man kontrollerar hemskt små områden i början av 90-talet, då när man började grunda den här eller slå samman olika liksom mujahedin-rörelser till talibangerillan, så betyder det jättemycket. Och nu i början av det som sen blev den här offensiven, den här liksom andra ronden av det här kriget, när talibanerna igen började samla sina krafter i södra Afghanistan, så fick det också en helt liksom livsviktig. Det var en livsviktig inkomstkälla för dem, kan man säga. Utan den här inkomsten så skulle de inte klara av att ta över det här landet igen.
Ta makten nu alltså.
Ja.
Men ändå så var det så att där, precis i slutet av deras förra tid vid makten, då 2000, så beslöt de sig ändå för att förbjuda det. För att det är ju en jättestor motsättning i det här, just precis att de är strikta muslimer och droger är ju inte, definitivt inte tillåtet. Men ändå har man tillåtit det.
Ja, det här är kanske det första, så att säga, riktiga dilemma för talibangerillan när det gäller den här opiumodlingen. Det är haram. Allt som skadar kroppen är haram, alltså förbjudet. Och då är också allt som har med produktion och liksom annan verksamhet kring det här är förbjudet. Tidigare så hette det här var alltså på Mullah Omars tid, den här första andliga ledaren och grundaren av gerillan. Så på hans tid så förklarade de det att det var tillåtet med att det skadar inte afghanerna. Det skadar liksom inte rätt trogna muslimer. Och därför så låter man det fortgå. Det visade sig sen att det ganska snabbt också började skada afghanerna. Vi idag har ungefär 3 miljoner afghaner uppskattningsvis som använder någon form av droger eller är drogberoende. Och främst är det heroin det är frågan om. Det är liksom den egna produkten de är fast på. Så då förbjöd man först den här odlingen år 2000, ungefär ett år före invasionen. Och det hade stor effekt. Alltså, man märkte att mängden opium på världsmarknaden, eller mängden heroin, förminskade massivt. Priset gick upp massivt. Så det hade helt klart en effekt. Sen invaderade USA Afghanistan och det kom tillbaka. Och sen dess hade det i princip bara stigit år för år för år, trots att man har satt miljarder dollar på att försöka utrota den här odlingen i Afghanistan. Det har inte haft någon effekt.
Nej. Men om vi tittar på situationen idag då, så är det så att opiumodlingen fortsätter. Den är liksom ett levebröd för många. Och talibanerna fortsätter då alltså att få göra vinst på allt sammans.
Absolut. Det är alltså, uppskattningsvis är det så att 120 000 afghaner, främst då i södra Afghanistan, lever direkt på den här odlingen. Och det är bara odlingen. Och det är frågan om den här liksom fattig... Det är liksom bönder, man kan beskriva det så att det är bönder som annars skulle vara urfattiga, men nu har en relativt okej situation för förhållandena där. Och sen det såklart, om det är 120 000 som direkt lever på det, så är randeffekterna mycket, mycket större. Och troligen flera 100 000 som då lever liksom på något sätt på den här ekonomin.
Men har alltså den här talibanregimen som nu tog makten, har de en annan syn nu då på allt det här?
Jo, eller det vill säga det första de sa om det här var faktiskt på den första presskonferensen de höll efter att de hade intagit Kabul och liksom börjat grunda den här sitt styre. Och då sa de att det kommer att förbjudas. Mm. Att i deras Afghanistan kommer inga opium att produceras, inga heroin kommer att smugglas och hela den här verksamheten ska läggas ner. Och här i kruxet så bad de om internationellt stöd för att de här bönderna som nu håller på med den här opiumodlingen ska kunna byta om till någon annan gröda. Det här stöter vi kanske främst på två problem. Och det ena är ju då det att talibangerillan själva får inkomster på det här, och det här har en massiv betydelse nu för dem också i och med att så mycket annat har stannat av i det här landet. Men sen är det också det att det här är deras starkaste fästen, Helmand och Kandahar, där den största delen av produktionen pågår. Och det är deras mest inbitna anhängare bland civilbefolkningen som håller på med den här verksamheten. Så man vill inte göra dem arga, man vill inte förlora deras stöd och man vill inte heller riskera att någon annan går in och skyddar den här verksamheten. Man förlorar de här pengarna därifrån och det går till någon annan som kanske i framtiden kan visa sig vara också ett politiskt hot.
Men alltså summa summarum så är ju den här en ekvation som ju är helt osannolikt komplicerad då, för om vi tänker dessutom som till råga på allt så är ju då Afghanistan på ruinens brant, eller mera än på ruinens brant, men liksom på väg ner i ruinen kan man ju säga, just för att ekonomin är så katastrofalt läge nu.
Ja, alltså jag intervjuade faktiskt igår Claes Bjurström på Svenska Afghanistan-kommittén och han beskrev det som så att man har aldrig uppmätt en så snabb försämring i de socioekonomiska liksom, markörerna som man nu har gjort i Afghanistan under den här senaste månaden. Och han sa att landet är i totalt fritt fall. Att liksom, ekonomin har i princip inte bara kollapsat utan försvunnit nästan över en natt. Och då ser man ju att den här betydelsen av den verksamheten, och även om den är liksom illegal och den i de här makthavarnas ögon är förbjuden religiöst sett, så ser man att dess betydelse blir hela tiden större. För alla som inte håller på med det här vet inte vad de ska liksom ta sig till. Så det är lite karikerat, men i stora drag är det så att de bönder och det vanliga liksom afghanska samhället har ingen aning vad de ska göra nu. De får inte mat, de får inte pengar någonstans ifrån. Deras jobb har försvunnit i största delen av fallet. Alla som inte jobbar liksom med odling så har i princip vet inte vart de ska ta vägen. Så samtidigt som man så att säga vill förbjuda det här så kan man inte göra det, för det är en av de sista liksom tillgångarna till framförallt utländsk valuta man har i landet.
Det är ju mycket prat nu då om hur omvärlden ska stödja Afghanistan just med det här talibanväldet då, och det är ju komplicerat då, att ska man liksom stödja dem eller ska man lämna dem och sitt öde och därmed då orsaka ännu större lidande för civilbefolkningen, men kan liksom omvärlden på något vis villkora sitt stöd till Afghanistan då och trycka på då talibanerna för att sluta med opium där?
Man kan, det här var också någonting som den här Klas Bjurström talade om igår, man kan alltså göra så att man går in för att, och det har i stort sett varit så man har gjort redan nu, att man liksom direkt finansierar olika organisationer som sköter om hälsovård, som sköter om utbildning och så vidare. Då går de här pengarna inte via talibangerillan. Men det förutsätter att man så att säga öppnar liksom kranarna vilka via pengarna också kan gå till talibangerillan. Man måste lyfta de här restriktionerna på penningtrafik. Och det betyder att man då också ger kanaler där talibangerillan kan få pengar, där den här knarkhandeln kan tvätta sina pengar och så vidare. Att det finns liksom inte något vattentätt system. För när man en gång öppnar liksom den här penningtrafiken, internationella penningtrafiken för Afghanistan och afghanska banker och så vidare, så då öppnar man den för alla. Det finns liksom inget vattentätt sätt att kontrollera det här.
Nej. Men vad gör talibanerna med de pengarna som de förtjänar på knarkhandel?
Hittills så har det ju varit lätt att svara på den frågan. Man har köpt, alltså man har betalat löner åt sina krigare, man har köpt vapen åt dem, man har köpt bränsle, man har allt man behöver för att kriga. De har finansierat sitt krig med det. Nu när de ska förvandla hela den här liksom krigarstyrkan till någon slags säkerhetsstyrka och liksom tjänstemän och det ena och det andra som man behöver för att styra ett land, så är frågan väl att man inte riktigt vet än. Eller svaret är att man inte riktigt vet ännu. De har inte just någon hemskt bra, mycket eller bra erfarenhet av att styra, av att administrera. För faktum är att fast de hade makten tidigare så administrerade de inte så mycket annat än liksom straff och väpnad makt och liksom religiösa edikter. Det var ungefär det de höll på med. Och resten av landet fick köta sig själv så länge de inte bråkade med talibangerillan.
Men alltså något snabbt slut på opiumodlingen i Afghanistan är knappast i sikte, eller?
Nej, jag försöker hitta någon jämförelse med om någon visst. Men jag tänker mig så här att om Finland som har sitt gröna guld i skogarna, som det kallas. Så om man plötsligt skulle säga att vi slutar hugga ner ett enda träd. Det skulle inte liksom, det är inte hela ekonomin. Men det är en jättestor del av ekonomin som på något sätt kretsar kring det här. Så om allt det ska upphöra över en natt eller ens på ett år, så skulle det ju inte vet man hur man ska göra det.
Inte vet
talibanerna heller hur de ska göra det här på ett sätt som inte får deras liksom säte att vackla och deras anhängare att överge dem.
Och dessutom då i ett land som är fullständigt utblottat av decennier av krig.
Ja, alltså som så nära samhällskollaps som jag tror att vi har sett ett land under min livstid.
Tack Viktor Heikel för att du var med i Nyhetspodden. Och om du som lyssnar vill få kontakt med oss som gör Nyhetspodden, så går det bra på e-postadressen nyhetspodden@yle.fi. Thank you.